mycket, men ibland så får jag känslan av, och tycker det kan vara som i eget liv, när jag tänker på julen och jämför det med påsken. Så blir det att julen, det blir lite gulligare, lite finare. Och påsken, det blir mer död, liksom allvarligare. Kanske inte var så fint uttryck, men ni förstår grejen. Hur det känns som att påskens budskap är så radikalt där med att Jesus dör. Medan julen, ja, men det är ett litet barn som är sött och gulligt. Så. Men ju mer jag har tänkt på julen och jag, ja, när jag förberett olika andakter och alla möjliga saker här i år, så jag har tänkt mycket på julen, och ju mer och mer jag tänker på det, desto mer revolutionerande tycker jag är. Och på ett sätt ska jag nästan känna att det är nästan ännu mer revolutionerande än påskens budskap där Jesus dör. Det här med inkarnation, att Gud väljer att bli människa. Inkarnation kommer för övrigt från latinet med då carne, som betyder kött. Därav att Gud får kött, eller förköttsligas. Jesus var Gud i mänsklig kropp. Och det finns många texter som talar om det här. Till exempel julevangeliet i Lukas, det är klassiskt. Matteus evangeliet tar också om Jesu födelse. Vi sjöng innan han var mot ordet som blev kött. Ett klassiskt exempel då från Johannes kapitel 1. Om ordet som blev kött och tog sin mun ibland oss och det. Men jag tänkte välja att läsa utifrån Filipperbrevet, där Paulus talar om hur Gud blev människa. Från Filipperbrevet 2, vers 5-11. Så snyggt. Där har vi det, så man kan följa med. Men vi kan ta och be först innan vi fortsätter. Tack Jesus att du blev människa. Tack att du är både Gud och människa. Tack att du är människa som vet vad det är att vara människa, som känner med oss. Men tack också att du är Gud som kan frälsa, som kan rädda, som kan hjälpa. Jag ber att vi idag ska förstå lite mer av det här inkarnationens mysterium, julens otroliga budskap. Gör oss lyhörda för vad du vill säga till oss, tala till oss. Och jag ber att jag ska få tala ord som kan få vara välsignelse. Tack Gud för julen. Tack Gud för vad du gjort. Amen. Låt oss läsa tillsammans. Filipperbrevet 2, vers 5-11. Alla sex dikter bör jag få stå bläddra. Där. Låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Kristus Jesus. Han ägde Guds gestalt, men vakade inte över sin jämlikhet med Gud, utan avstod från allt och antog en tjänares gestalt. Då han blev som en av oss. När han till yttre blev människa, gjorde han sig ödmjuk och var lydig ända till döden. Döden på ett kors. Därför har Gud upphöjt honom över allt annat. Och gett honom det namn som står över alla andra namn. För att alla knän ska böjas för Jesu namn. I himlen, på jorden och under jorden. Och alla tungor bekänna. Ge att Jesus Kristus är Herre, Gud Fadern till ära. I vers 6 här så står det om att han ägde Guds gestalt. Alltså Jesus innan, när han föddes som barn där, innan dess hade Jesus redan funnits. När Jesus föddes, så var det inte, ja, då blev han människa, men han hade redan funnits innan, han hade redan existerat innan dess. Och det, vi kan läsa om till exempel Johannes evangeliet 1 där, att han är skaparen. Jesus till och med var med vid skapelsen, att Jesus har funnits från allra första början. Jesus har alltid varit en del i treenheten. Jesus har alltid varit Gud. Han ägde Guds gestalt. Men han valde att bli en människa som vi. Och han vakade inte över sin jämlikhet med Gud, står också där i vers 6. Eller han vakade inte över sin jämlikhet med Gud. Utan han blev en människa. Och jag tror att det måste varit en ganska stor kamp för Jesus där i himlen. Han hade alltså ett val. Han var uppe i himlen, hade allt det som innebär att vara Gud. Och han kunde välja att fortsätta vara Gud eller att bli en människa. Han kunde fortsätta leva i sitt upphöjda position med alla fördelar det hade. Men han valde att bli människa. Han valde att ödmjuka sig under faderns vilja att han skulle gå ner för att rädda mänsklighet. Så han var fortfarande Gud när han föddes här som ett barn. Men han valde bort sina privilegier, valde bort en del, han valde bort att använda sin gudomlighet. Han hade all makt, men valde att inte utnyttja den. Han gjorde det helt frivilligt. Och jag läste en hel del olika kommentarserier här den här veckan för att studera det här, vad olika teologer har sagt. Och väldigt många kopplar ihop de här verserna med Adam. Att på samma sätt som Adam frestades till att bli som Gud, så hade Jesus samma brottningskamp, att han kunde gå tillbaka och utnyttja den gudomlighet han hade. Men det står att Jesus inte vakade över sin jämlikhet med Gud. Så Adam, alltså den första Adam, man kallar, alltså Jesus kallas ibland för den andra Adam. Adam betyder människa för övrigt. Att Adam, han tappade sin härlighet och likhet med Gud genom sin stolthet och genom sin odlydnad att försöka bli som Gud. Men Jesus valde att vara en människa. Han valde ödmjukhet och valde till och med bli förödmjukad. Och det här är också, vi ser det här är egentligen det temat också som vi ser i när Jesus frestas i öknen. Så är det samma frestelse att använda de gudomliga attributen hade, att använda de gudomliga makter han hade till förfogande. Det var där i frestelsen låg. Men han valde ödmjukhet och lydnad. Vi kan gå vidare till vers 7. Så stod det att han avstod från allt. I grekiskan stod det att han tömde sig själv på sin likhet med Gud. Alltså han tömdes inte på att vara Gud. Han var fortfarande Gud. Han har alltid varit Gud. Kommer alltid vara Gud i all evighet. Och var det under den här. Men han valde att tömde sig själv. Eller avstod från likheten med Gud. Och som Gud så hade han ju fri vilja och dikterade rätten, all makt. Med makt och härlighet, med allt vad det innebar. Men som människa så var han underställd någon annans vilja. Och saknade helt rättigheter. Han var bara en människa precis som vi. Han hade men valde att i mänskligheten avstå från allt det där som han hade rätt till. Men som han inte gjorde. För någon vecka sedan så åkte jag till Hongkong. En del av er kanske vet om det. Och hälsade på min storebror. Han jobbar där. Så jag passade på att åka dit. Hittade en väldigt billig flygbiljett och var där en vecka. Och det var jätteroligt. Men då innan man får sätta sig på sin plats så får man gå igenom en sektion i planet som är business class. Alla var tvungen att gå igenom där. Och där ser man liksom sätena som är väldigt stora. De fäller ner så man kan ligga ner. De har en stor skärm, bra service, allt sånt där. Det får man liksom gå igenom innan man får sätta sig på sin economy-plats. Där det är ganska trångt och där man ska sitta hela natten då. Eftersom ja, flyga från Hongkong tar ju ja, något som är 15-19 timmar. Men man får se det där först då. Och tänk dig själv att det kommer in någon person som har en business class biljett, har det där, rätten att sitta där i den här sköna fåtöljen, sova gott på natten, få tre rätter, få allting bra och väljer, nej jag sätter mig hellre i economy class. Då skulle man ju vara dum, eller hur? Det liksom låter ju så befängt, inte skulle man göra något sånt. Och så tänker vi på Jesus som valde att välja bort liksom himlens alla sköna sängar för en liten krubba. För att ja, bli en människa och leva under de här enkla förhållanden. Inte bara en natt, utan runt 12 000 nätter här på jorden så valde han att avstå från allt det där. Skulle någon göra en sån banal liten grej som att välja bort business class för economy, så skulle det vara jätte... Vi skulle inte förstå det. Och nu väljer Gud något som är så ofantligt mycket större. För att bli människa. Jag tycker det är riktigt, riktigt stort. Och Jesus var ju faktiskt den enda människan som någonsin kunde välja sina föräldrar. Som någonsin kunde välja när han ville bli född. Var han ville bli född. Ganska skön grej liksom. Han kunde välja det. Och vad väljer han? Han väljer Betlehem, en liten byhåla liksom. I en del av romarriket som inte var speciellt väl ansedd. Han väljer att födas av fattiga föräldrar. Han väljer att... Ja, allt det där. Och han valde inte en stor stad som Rom eller Aten eller Antiochia eller något sånt. Nej, hela Betlehem. Smutsen i ett stall. Det väljer Gud själv för att visa ett exempel för oss. Gud blir människa Jesus. Och ju mer jag tänker på det, desto mer revolutionerande tycker jag det blir. Alltså. Och jag tänker på det här. Jesus barnet, liten bebis. Tänk dig typ 3 kilos lite knyte. Det har inte mycket att komma med alltså. Så totalt sårbar. Kan inte skaffa mat själv. Kan liksom inte göra sina behov själv riktigt, utan man måste byta blöja liksom. Allt det där. Att Gud väljer det där. Vilket mysterium. Han kan inte ens prata utan måste göra sig förstådd med lite skrik. Guds egen son. Säkert hade han en kolik som andra barn. Så var han människa så var han verkligen människa. Var han en bebis så var han en bebis som alla andra. Och jag tänker också hur sårbart det här livet måste vara. På samma sätt när Jesus föddes måste det kunna bli lite komplikationer vid födseln som alla andra födslar, eller det finns en risk för det vid alla födslar. Vad hade hänt om något hade gått illa där i stallet med höst och med koblajorna och allt möjligt liksom? Gud väljer att födas och bli så sårbar. Och jag tänker på visemännen som kommer där till Herodes först och sen kommer till Jesus barnet. Tänk om de hade struntat i den där drömmen och gått tillbaka till Herodes. För han gått till Herodes hade de säkert vunnit hans förtjusning. De hade säkert kanske kunnat vunnit precis. De kunde struntat i den där drömmen. Vad hade hänt med det här lilla barnet då? Vem vet? Kanske det låg han där i stallet, kanske var trångt, få en spark av en åsna. Vem vet vad det hänt med det Jesusbarnet då? Tänk att Gud som är, ja, eller Jesus som är världens skapare, som var med i skapelsen, väljer att göra sig så liten, så ödmjuk. Jag tycker det är otroligt fascinerande. Så Jesus var alltså 100% Gud och 100% människa. Hur kan man nu få ihop det? Jag tänkte att vi skulle kolla lite här på några olika tolkningar av Mark, du kan få ta fram här olika tolkningar av hur man kan förklara det här med att vara 100% Gud och helt människa. Jag ska gå igenom det ganska snabbt här, men jag tänkte ändå vi ska ta upp det här, för det är ju svårt att förstå 100% Gud, 100% människa. Och till exempel när man står på bokbordet eller möter muslimer, så är många som har väldigt svårt att förstå det här. Så hur ska vi nu se på det? Någon har försökt tolka det så här. Det här är tre tolkningar, felaktiga, det var precis, men det är inte de tolkningar som är accepterade av den allmänna kyrkan, kan man väl säga. Första bilden här. Alltså Gud var hälften Gud och hälften människa. Där det var liksom en... att det var två helt... jag kan inte förklara det riktigt bra, känner jag här. Men att det var två helt olika delar som sattes ihop. Så totalt blev det en natur och en person sådär. Att det fogades samman som två bitar, som två pusselbitar, och blev ett. Nästa då. Att det var två personer i en kropp. Att det var Jesus-personen som människa, Jesus-personen som Gud i en kropp. En annan teori. Tredje teorin där. Det finns för övrigt massor av fler. Men där att Jesus som människa och Jesus som Gud, när de möttes, så blev det en helt ny varelse som varken var Gud eller människa, utan var någonting mitt emellan. En annan tolkning som man som har uppstått. Men vi kan gå vidare till nästa. Det som är den klassiska tolkningen, och som jag helt hävdar är den bibliska tolkningen, är alltså att Jesus var en person. Han var inte två personer, men han var en person, men hade två naturer, alltså att han var Gud och människa i en kropp. Det är en liten klassiska tolkningen av Jesu dubbla natur där. Och det här har man diskuterat i kyrkan, och på 400-talet, det stället med Kalkedon, så beslutar man om att det här. Det var en liten parentes. Men jag tänker ändå viktigt att tänka på det här. Alltså, två naturer, Gud och människa, men bara en kropp. Så, bara en person. Undrar ni mer, så kan ni prata med mig eller Mark eller Marcus eller något efteråt, så kan vi vidare med de här krångliga grejerna. Men vi hoppar tillbaka till Filipperbrevet igen. Perfekt. Här i vers 8 så står det så här: han gjorde sig ödmjuk och lydde ända till döden. Döden på ett kors. Jag vet inte om ni har tänkt på det i julevangelierna, men när han kommer där med Jesus, står det att Maria lindar in Jesus barnet i tygstycken, så de lindar in honom. Och ser man det, att han gjorde det, det är på samma sätt som man gjorde med döda människor. Man tog tygstycken, lindar in dem, precis på samma sätt som man förberedde någons kropp som är död. Vad var det Jesus fick av de vise männen? Han fick guld, myrra och rökelse. Vad användes myrra till? Och till att balsamera kroppen. Och det står till exempel i Johannes 19 att Jesu kropp just balsamerades av myrra. Så på något vis verkar det som att Jesus föddes för att dö. Vilket i sig är ett väldigt stort mysterium. Att Gud själv valde att födas för att senare dö, för att rädda en hel mänsklighet. Jag ska ta nästa här. Alla religioner handlar ytterst om att klättra upp till Gud, att klättra upp genom bra handlingar, genom att göra det, komma högre upp till Gud. Men vad handlar kristendomen om? Jo, det handlar om att Jesus kommer från himlen och går ner inte bara en nivå utan tusentals nivåer ner och blir till det mest sårbara som finns, en liten bebis. Att bli så mänsklig man bara kan vara. Gud väljer att bli en tjänare och tjänade. Mark predikat om någon gång här innan, vet i alla fall, om man tjänar, att det är samma ord som slav, dolos. Att det är samma ord, att Jesus valde att bli en slav. Han valde det som var litet och föraktat. Och han verkar som om Gud på en vis nästan dras till fattigdom. Han valde fattigdomen där i Betlehem. Om att Jesus känner sig hemma där. Och på samma sätt som Jesus föddes i fattigdom och valde att bli en slav, så dog han också. På samma sätt som slavar brukade dödas. Så de allra grövsta brottslingar och slavar, så dömdes han till korsfästelse. Han dog där naken, förnedrad, hånad. Där hängde Gud själv, en korsfäst Gud. Och för judarna kan man läsa att korsfästelsen var en extremt stor skam också. I femte Mosebok 21-23 där kan man se hur talas om att den som hängs upp på en påle är speciellt föraktad. Och att den personen inte ska få vara del av förbundet som Israel har med Gud längre. Den ska inte få vara en tillhör Israels folk längre. Så att för romarna var det här med korsfästelsen otroligt skamligt. För judarna var det ännu mer skamligt. Otroligt, otroligt skamligt. Och det väljer Gud själv, Jesus, att dö den döden. Ibland har vi gjort korset till en vacker symbol som vi dekorerar våra kyrkor med och som vi har runt halsen och så. Och det är inget fel med det. Några tar sig på sitt kors här. Och det är inget fel med det. Men ibland så kanske vi tappar lite. Ja, det är otroligt provocerande i korset som det var på den tiden. Vi kan ta nästa bild här. Skulle Jesus leva idag, och hur skulle han döda då? Jo, kanske med elektriska stolen. Det kanske är den motsvarigheten som finns till korset idag. För det är ett väldigt förnedrande sätt att dö idag. Kanske det skulle kunna vara en bild för att hjälpa oss att förstå vad otroligt provocerande korset är. Att inte försköna korset på det sättet. Yes, vi lämnar den bilden, tror jag. Yes, nu har vi gått igenom vers 6, 7 och 8 här. Och där är det alltså beskriva vad Jesus gjorde, vilket lidande han tog, han ödmjukade sig. Och i vers 9-11 här ser vi Guds agerande. Hur han säger därför, alltså det blir ett resultat av det Jesus gjorde. Som vi pratade om innan här, så föddes Jesus för att dö. Målet för hela inkarnationen var just död. Men resultatet blev upphöjelse. Resultatet blev en total och fullkomlig seger och försoning för hela mänskligheten. Även om vägen dit var otroligt lång. Vi kan ta nästa bild här. I vers 7 så ser vi det, kan vi läsa om inkarnationen. Alltså hur Jesus väljer att bli människan. Avstod från allt det där. I vers 8 så kan vi läsa om hur han valde att bli att dö, att lyda Gud så till yttersta, de till och med villiga dö. Och resultatet av det ser vi vers 9 och 11. Det blev upphöjelse. Och även för Jesus så var vägen till upphöjelse. Det gick genom lidande och smärta. Ni ser, om vi går tillbaka en gång. Därför har Gud. Alltså det var inte för att han var Gud som han primärt fick upphöjelse, utan han fick upphöjelsen därför att han valde att ödmjuka sig. Därför att han valde lydnad. Därför fick Jesus uppståndelsen. Inte uppståndelsen, det fick han också. Men då fick han upphöjelsen. Efter ödmjukhet, efter lydnad och lidande så kommer seger. Och ibland vore det skönt om den här segern kom lite tidigare. Men på något vis tror jag att det här är en allmän princip som gäller. Det gäller för Jesus, men det gäller för oss också. För att få upphöjelse, för att få seger, så går vägen genom inkarnation och död. Visst, segern är vår, men vi måste löpa vårt lopp, som Paulus talar om, för att få del av den segerchansen. Och i Psalter 126 och 5 säger psalmisten så här: den som sår med tårar ska skörda med jubel. Och en dag ska alla människor få bekänna att Jesus är Herre. Vi kan se att, Paulus dyker under att det här gäller alla. För alla knän ska böjas i Jesu namn, i himlen, på jorden och under jorden. Alltså alla som lever, alla som har dött, alla andevarelser, alla ska få bekänna att Jesus är Herre. Låt oss nu hoppa upp till första versen här som står. Vers 5. Låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Kristus Jesus. Låt den här texten utmana oss till till lydnad, till ödmjukhet, till tjänande. Till att komma nära människor och leva i enkelhet. Stefan Gustafsson har skrivit lite olika böcker. Och en bok som han har skrivit heter så här: gör som Gud, bli människa. Ibland så försöker vi att på något vis bli mer lika Gud. Och försöker genom bra handlingar och sånt försöka på så vis bli mer lik Gud. Men jag tror inte vår kallelse är att försöka primärt bli lika Gud. Vår kallelse är att vara människor. Och att vara det fullt ut. Självklart inte leva i synd och sånt som man kopplar ihop med mänsklighet. Men att Gud kallas inte till att fly jorden. Det kroppsliga är inget ont. Att bli lik Jesus är inte att vända sig bort från världen, utan det är att likt Jesus bli kvar i världen. Att vara salt och ljus i världen. Så på samma sätt som Gud blev människa, så ska vi fortsätta förbli människa. Och vi ska leva den inkarnationen. Få utmanas i lydnad. Att inte hävda våra rättigheter, även om vi kanske har rättigheter ibland, att inte hävda dem. Inte ta för sig. Utan ytterst säga: Gud, ske din vilja. Att ödmjuka sig. Kanske att be lite mindre. Gud, hjälp mig med det här, hjälp mig med det här. Självklart kan vi be det ska vi göra. Men kanske att ännu mer formulera böner som: låt din vilja ske. Låt ditt namn bli ärat. och utmanas i ödmjukhet och tjänande. Att fortsätta tjäna utan belöning, fortsätta plocka fram stolar, fortsätta sätta upp högtalare, fortsätta hjälpa grannar, fortsätta att tjäna. I Guds rike så kan man inte göra så mycket karriär. För det största, det bästa som finns i Guds rike, det är att vara tjänare, det är att vara slav. Det finns ingen högre kallelse. Så istället för att försöka klättra upp på stegen, så får vi klättra ner och ödmjuka oss. Och på samma sätt som Jesus valde att komma till en mänsklighet, leva där, så får vi leva här och vara nära människor. Leva med allt det den här världen har av lidande och smärta och problem. Och möta människor på deras planhalva. Vara nära människor. Möta dem på torget, bokbordet. Möta dem grannar. Möta arbetskompisar. Det tror jag är det här julens budskap utmanat mig till, och hoppas det utmanar er också. Så låt oss ha blicken fäst på Jesus. Låt oss få utmanas av hans sinnelag om att bli människa. Låt oss be tillsammans. Tack Jesus att du valde att bli människa. Det är så stort, det är så ofattbart att du valde att göra dig så ödmjuk, så sårbar, för att rädda oss, för att rädda den här mänskligheten. Tack för det. Och Jesus, jag ber verkligen att jag ska få ha det sinnelag som du har. Utmana. Ja, gör det ännu mer i mitt liv. Gör det i vårt liv här som församling. Tack för det du har gjort. Amen.